Först och främst vill jag tacka för förtroendet. Jag blev lite förvånad när Susanne och Sören frågade mig för 2 månader sedan. Men samtidigt blev jag riktigt glad, tacksam. Får vi se var det här landar någonstans. Jag ska bara be helt kort. Temat är ju relation, inte religion. Och bönen, det är ju ditt och mitt samtal med pappa. Vi har en kvinna i församlingen som inte är här idag. Hon smsade igår. Men hon ber alltid pappa Gud, säger hon när hon ber. Och det är så nära, så intimt, så personligt. Så det ska vi göra just nu, bara kort. Tack himmelske far för denna dag. Tack för hälsa, krafter, nåd och barmhärtighet över den här dagen. Nu ber jag dig, käre älskade Jesus, att du visar dig genom ditt ord idag hur mycket du bryr dig om oss. Far, jag vill bara tacka dig för ditt ord. Hjälp oss att förvalta det och att förvara det i våra hjärtan så att det får vara den verkliga ledstjärnan i våra liv. Att vi har läst bruksanvisningen för livet. Herre, tack att du hjälper oss med det. Och tack för din gudomliga, mäktiga, väldiga närvaro. I Jesu namn. Amen. Jag ska börja med att läsa några bibelverser som där Gud presenterar sig. Och det är ganska många bibelverser, så jag läser dem tillsammans och så kan ni få bibelställena sen. Det är faktiskt bra att ha bibeln med sig och slå upp, men idag blir det ganska många bibelcitat, för det är mycket bättre att jag läser ifrån Guds ord än att jag pratar själv. För det är faktiskt det starkaste. Så här står det i Jesaja 40:12. Vem har mätt vattnen i sin kupade hand och tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i ett måttkar eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Tänk dig, han har mätt himlens utspädda vidd med sina fingrar. Och för de som sysslar med astronomi så är det här oändligt stora mått vi pratar om. Sen står det så här i Jesaja 40:13. Vem har utforskat Herrens ande och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vers 14. Vem rådfrågar han för att denne ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen? Lära honom kunskap och visa honom förståndets väg? Ingen. I Andra Mosebok 15:10 så står det så här. Du andades på dem och havet övertäckte dem. De sjönk som bly i det väldiga vattnet. Och vet du vad som det betalas om då? Då talas det om när Egypten förföljde Israels barn genom öknen och havet dränkte hela den egyptiska hären. Alltså, du andades på dem och havet övertäckte dem. Du räckte ut din högra hand och jorden uppslukade dem. Till jag är Herren din Gud, står det då i Jesaja 41:13, som fattar din högra hand och säger till dig, frukta inte, jag hjälper dig. Och i kontrast till det vi nyss läste, och när Herren säger det här, jag är Herren din Gud som fattar din högra hand, finns det då anledning att frukta? Nej. Och vet du, fruktan är en förlamande kraft som är ödesdiger för oss människor. För när vi är rädda för någonting så backar vi ofta. Vi genomför inte det som var vårt uppdrag och så vidare. Men kom ihåg, Gud har sagt till dig och till mig, jag är Herren din Gud som fattar din högra hand och som säger till dig, frukta inte, jag hjälper dig. Då ska jag berätta en liten kort sak om en man som heter Gösta Öhman. Är han verkligen en man som, ja, det är nog den människa som Kurt och jag har träffat som jag verkligen var en Herrens tjänare. Han jobbade i Korea efter kriget, i Sydkorea alltså efter kriget. Men i alla fall så kom han hem hit till Sverige och skulle köpa sig ett hus. Och det huset hade tillhört en byggmästare. Men det visade sig att det var fel konstruerat, så att i dräneringen så fungerade inte dräneringen för huset. Så att nere i källarvåningen så stod det så här högt med vatten. Det var ungefär bortåt en halv meter vatten som stod i hela källarvåningen. Och den änkan till den här byggmästaren skulle försöka sälja det här huset, men det var ju ingen som ville köpa det. Så säger Gud till Gösta Öhman, och han levde i den här relationen alltid. Det finns hur mycket som helst att läsa om honom och berätta om honom. Men i alla fall så berättas det att, eller han har berättat sig själv, så vi har hört det. Så säger Gud, du ska köpa huset av den här änkan, för hon blir inte av med sitt hus. Men säger han, det är ju fullt med vatten i källaren. Man får inget svar ifrån Herren, utan han vet att när Herren har sagt någonting, då gör man det han säger. Så han går till den här änkan och så säger han, men jag skulle kunna tänka mig att köpa det här huset. Och hon blir ju jättelycklig. Han köper huset, och sen när handlingarna är påskrivna så går han in i huset och så går han ner i källaren och så tittar han och så säger han, men gode Gud, vad ska du göra med det här? Då säger Herren till honom, vad gjorde Mose? Jag har räckt ut staven och befallde vattnet och vika undan. Jaha, sa Herren. Vad tänker du göra då? Tänker du göra som Mose eller? Och han får inga fler svar, så han ber en bön. Så åker han hem därifrån och så tänker han, alltså det är ju hur galet som helst. Men när han kommer tillbaka till huset så är hela huset torrt, och han tar dit en mätfirma som mäter fukten i grunden och säger, det finns ingen fukt i det här huset. Men på, ni vet, man byggde med mexitegel på 60- och 70-talet. På teglet så syns det en brun rand, och det här är visat i SVT. Vi har en video hemma, en gammal VHS-rulle. Den Gud jag tror på, sa Gösta ofta, han gör det han lovar. Och det vill jag. Kommer inte ihåg något annat, så kom ihåg det. Och då tänker jag så här, hur privilegierade inte vi? Han älskar rättfärdighet och rätt, och jorden är full av Herrens nåd. Himlen är skapad genom Herrens ord. Och alla dess härskaror genom hans muns ande. Alltså Gud har utandat universum. Är han då inte värd att vi ska respektera det han säger och ta till oss det? Jag slog upp ordet respekt i ordboken. Det är ganska intressant faktiskt. Och då står det så här. Visad eller upplevd hög värdering av person. Det är väl någonting att ta på allvar. Att respektera det Gud har sagt och det han vill att vi ska lära oss att förstå. Bara för att vi ska förstå lite mer av det här med Guds väldighet. På 1600-talet levde ju Isaac Newton. Han var ju bland annat matematiker. Och på grund av att han läste Guds ord så visade Gud honom hur mycket en aln var i längd alltså. Utifrån den så beräknade han templets storlek. Och utifrån templets storlek räknade han ut jordens omkrets. Och den siffran gäller även idag. Och det här var på 1600-talet. Han umgicks med skaparen och fick inside information. Människan är skapad efter vad vi kan kalla 7-dagars principen. Människans puls slår enligt 7-dagarsprincipen. Under 6 av de 7 dagarna slår den fortare på morgonen än på kvällen. Medan den slår långsammare på den 7:e dagen. Och den 7:e dagen, det är ju vilodagen, sabbaten. Således har fysiologi präglats av talet 7. Och man uppmanas således som människa att vila var 7:e dag. Man kan inte bryta mot denna lag ostraffat, för den finns invävd i vår varelse. Och då var det så här att vid tiden för den franska revolutionen så introducerades en 10-dagars vecka istället för den av Gud föreskrivna 7-dagars veckan. Människor och djur kunde inte klara av att vila bara var 10:e dag. Man började bli sjuka, boskapen kollapsade på fälten och snart var de tvungna att gå tillbaka till 7-dagars veckan. Det visade sig tydligt att Guds mönster kan inte brytas. Cellerna i den mänskliga kroppen dör och ersätts hela tiden och detta sker enligt en cykel på 7 år. Varenda cell i kroppen byts ut under en period av 7 år. Och så hörde jag alldeles för inte så länge sedan ett majskorn. Och ni vet hur stort ett majskorn är. Det är inte speciellt stort. Kanske 5 millimeter ungefär. Men innan, när du sätter det i jorden och det blir en majskorv. Och jag tror majskorvarna är någonting i den här höjden. Så har det förstorats 70 000 gånger. Och det har ingen människa påverkat. Det är skapelseordningen. 70 000 gånger. Visst är det svindlande? Ja, vad vill jag komma fram till med det här? Jo, jag känner så här. Vi måste sätta mer tilltro till Gud och Guds ord och det han har sagt och det han vill med våra liv. Måste våga satsa. Så här står det i Hosea. Hör Herrens ord, ni Israels barn, till Herren går till rätta med de som bor i landet eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram och blodsdåd följer på blodsdåd. Och då känner jag, det är väl en ganska likadan tid som vi har idag. Eller hur? Och det här skrevs i Hoseas 4:e kapitel. Men då står det så här i det 6:e kapitlet. Låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens. Och han ska komma till oss likt ett regn, likt ett vårregn som vattnar jorden. Att lära känna Herren, det handlar inte om kunskap direkt. Utan det finns ett hebreiskt verb här. För gamla testamentet är ju skrivet på hebreiska. Och i det verbet finns ett viljemoment att erkänna och kapitulera inför Gud Fader. Och så står det så här i studiebibelns förklaring vad ordet kunskap är. Lyssna ska du få höra, det här tycker jag är så fascinerande. Kunskap i gamla testamentet betecknar främst att känna någon genom umgänge i levande erfarenhet. Om jag ska ha kontakt med Susanne så kan jag inte bara mejla via datorn eller ringa via telefon. Jag vill nog helst gärna se henne, träffa henne, sitta tillsammans med henne för att lära känna vem hon är. Och jag tror det är precis det här som Gud har planerat för oss och vill att vi ska våga göra. Främst att känna någon genom umgänge i levande erfarenhet. Och kunskap, det vins först. Nu pratar jag om den bibliska kunskapen. Vins först när det som man ska lära känna blir en verksam kraft som bekräftar sin verklighet. Men också som vill ha utrymme för sig i den som förstår kunskapen. Alltså Gud vill ha ett utrymme i dig och mig. Gud vill ha plats i våra liv. Och vi säger ju ofta Herre, vi säger konung. Och ibland så tänker jag så här, får du verkligen vara det Herre i mitt liv? Och det är en bra fråga, för då går man lite grann tillbaka och tänker sig för. Att känna Gud betyder att erkänna hans härskarmakt. Att känna Gud blir identiskt med att frukta honom. Att känna Gud är inte en intellektuell kunskap om Gud. Alltså det är ingen teologi, även om det kan också vara nödvändigt ibland. Men det blir en kunskap om hans existens, hans egenskaper. Och det blir ett praktiskt erkännande av Guds herravälde. En frivillig underkastelse under hans frälsningsvilja i tacksam troslydnad. Och det här upptäckte jag när jag för många år sedan fick i mina händer ett sånghäfte som Arnold Börud hade skrivit, den här norska sångförfattare och även sångare. Hela hans familj är ju sångare. Han skrev en sång som heter så här: jag trodde att du var till för mig, men nu är jag till för dig. Att vi vänder på det hela. Jag är inte först, han är först och jag är nummer två. Urban Ringbäck skrev också, eller har skrivit en sång som heter Det som ingenting kostar, kostar allt. Att jag uppmärksammar att jag inte tar någon plats som Gud ska ha i mitt liv. Sten predikade för några söndagar sedan här ifrån psalm 19, eller hur? Och det är en fantastisk psalm, läs den. Herrens undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. Hans vittnesbörd är sant och det gör enkla människor visa. Hörde du? Det gör enkla människor visa. Så till och med en sån enfaldig person som jag kan få vishet. Du kan få det. Och det ger Herren till alla som ber om det. Herrens befallningar är rätta, det ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart och upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren, den består i evighet. Herrens domslut är sanna, de är alla rättfärdiga. Och då säger Herren till Mose i tredje Mosebok: säg till Israels barns hela menighet, ni ska vara heliga, liksom jag är helig. I första Peter brev står det upprepat och det är återhämtat ifrån då tredje Mosebok. Ni ska vara heliga, ty jag är helig. Och Gud kan bara utföra sitt verk i oss om vi önskar att vara hans folk som vill återspegla och reflektera hans natur, hans väsen och hans liv. Det behöver jag påminna mig om varje ny dag. I Efesierbrevet 1 så står det: liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Alltså förstår du vilken position du och jag har fått som är färdigt? Du kan inte helga dig själv, men du kan be: Herre Jehova Mkadesh heter på hebreiska, du Herren helgaren, helga mig. Stanley Jones säger så här: vi är inte skapade att prestera utan att släppa igenom. Var inte det väldigt bra? Du och jag behöver inte prestera, men vi släpper igenom det Gud av nåd har gett oss. Det släpper vi igenom våra liv och välsignar andra med. Gud är helig och det behöver vi kanske ibland påminna oss också. Han är inte ouppnåelig eller dold på något sätt, men han är helig. Jag tycker väcker mig ibland känna att han blir så vardaglig, så det är någonting som vi plockar fram när det liksom behövs, och så resten av tiden så får han väl vara där han är, så är jag där jag är. Men det var inte tanken, utan det var att vi skulle släppa igenom hans helighet i våra liv. Vad är då helgelse? Läs Daniels boks första kapitel. När Daniel och hans medbröder ifrån, man är ju fångenskap i Babylon. Och Daniel är trogen Herren sin Gud. Och hans tre kompanjoner, kan vi säga. Så får de ett erbjudande att de ska få gå in i systemet, så att säga. Så att en av hovmarskalkerna säger till Daniel att nu ska vi göda upp er här, och ska ni få sitta vid kungens bord, och ni ska få dricka hans vin och äta hans mat. Men Daniel vet att man har kommit in i en kultur som inte ärar skaparen, utan man fick lära sig det kaltiska kulturen och religionen. Och det är en sak att lära sig om någonting, men att anamma är något helt annat. Och det skulle Daniel inte göra, och det godkände han inte heller. Utan då säger Daniel till den här hovmarskalken: vi vill inte äta den mat som kungen äter, utan servera gärna oss grönsaker och vatten. Vi vill inte dricka kungens vin heller. Och Gud var med Daniel, så han får favör hos den här hovmannen, hovmarskalken. Och Daniel ber om 10 dagar, och så ska man jämföra dem, de här männen som är med Daniel, om de ser sämre ut än de övriga som har suttit vid kungens bord. Och det bevisar sig att de ser faktiskt fräschare ut. Varför? Gud visste att när Daniel tog det här steget, det var lite obekvämt att inte falla in i det som man förväntades göra. Så var Gud med dem och bevisade sin makt och sin härlighet. Romarbrevet 12:1 stämmer ju bra på det här. Så förmanar jag er nu, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och om vi inte, nu tog jag levande Bibeln här, men om vi inte har den här bruksanvisningen klar för oss, så har vi ju ett handikapp att kunna bedöma vad Gud vill eller inte vill. Så det här, jag blev så glad när Robert skickade runt ett mejl här i januari, var det väl, om bibelläsning. För det här är förutsättningen för att vi ska veta vad Gud vill. Det är så mycket information idag, så mycket röster, så mycket som hörs. Men det är bara Guds ord som Gud själv står för. Han står inte för det jag säger, men han står för sitt eget ord. Och det gör han till 100%. En av de här sakerna som vi kanske ibland har missuppfattat, det är Guds kärlek. Vi pratar väldigt mycket om Guds kärlek, men jag vet inte vad vi har för referensram. Och så här säger levande Bibeln i en liten förklaringsnot. Så står det så här. För i 1 Johannes 4:8 så står det att den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Men levande Bibeln förklarar så här, och jag tycker det är bra. Gud är kärlek, inte att kärleken är Gud. Alltså Gud är kärlek, men inte att kärleken är Gud. Världens människor med sin ytliga och själviska syn på kärlek har vänt på orden och förvanskat förståelsen av betydelsen och betydelsen av ordet kärlek. Världen tror att kärlek bara är en känslomässig behaglig upplevelse, och man blir villig att offra både moral och rättsprinciper och allt annat för att uppleva den. Men Detta är inte kärlek utan raka motsatsen, själviskhet. Vi får inte tillskriva Gud den syn på kärlek som en ond värld har frammanat. Vår uppfattning och beskrivning av kärlek måste komma direkt från Gud som är helig, rättfärdig och fullkomlig. Vi måste lära oss att älska på samma sätt som Gud. Och vad gjorde Guds kärlek? Jo, den gick i döden för dig och mig. Guds kärlek gick i döden för dig och mig. Den falska kärleken yttrar sig på många olika sätt. Alltid med honom när han rider fram i triumftåg. Men den går inte med någon i fängelse och du finner den aldrig på bålet. Och aldrig med Jesus vid korset på Golgata. Falsk kärlek vägrar att kalla synd för synd. Får vi också komma ihåg. Och då måste jag berätta att den här våren har jag upplevt i själavårdssamtal Guds handlande på ett sätt som jag tycker jag har hört mycket genom åren. Men otroligt starka saker. När man bekänner en synd, hur Gud kan upprätta en människa så oerhört starkt. Och därför så ska vi inte vara så rädd för det här att bekänna synd. För det är en viktig del av våra liv. Det är inte så att någon sa så här, ska vi göra det varenda dag då? Jag har inget recept på hur du ska göra. Men jag vet att det är väldigt viktigt när man känner att någonting skaver som inte stämmer. Att jag går till Herren och säger, det här upplever jag Gud inte är välsignande. Hjälp mig. Och apropå det här med kärlek ska jag berätta att de flesta av er vet ju vem Berit Hägglund är. Det var så här att nere på vårt behandlingshem som vi hade nere i Köpmanholmen så hade vi en kvinna som hade fått permission, eller ja, kvinna, och ganska ung den här damen, hade fått permission. Och varför hon drogade, det har jag full förståelse för hon hade levt från sin födsel i ett fruktansvärt helvete. Det finns ett jordiskt också, även om det finns ett andligt. Den här tjejen åkte hem på permission och avvek naturligtvis. Och jag vet så väl att jag gick här ner i hamnen så får jag telefon ifrån en socialsekreterare från den plats där hon kom ifrån. Det var ju från Norrbotten. Jag sa, nu har jag fått tag i henne och jag kör henne omedelbart ner till er. Då hade hon traskat runt i en park i en vecka och levt det liv som man gör när man traskar i parken barfota. Och Berit Hägglund jobbade den helgen. Och när den här tjejen kom, hon var ju smutsig och så fruktansvärt. Och Berit sa, det värsta jag vet är fötter, smutsiga fötter. Men sa hon, vad skulle jag göra? Ensam var jag, hon kom. Och jag är ju tvungen att sanera hela tjejen. Så hon sätter henne i ett fotbad. Och hon sa, fötter är det värsta jag vet. Och smutsiga fötter, ännu värre. Ja, men så här, vad gjorde du? Jag bad Gud om kärlek så jag klarar av det här. En rent praktisk detalj. Och jag förstår hur de fötterna såg ut. För jag hade sett den här tjejen tidigare. Idag är den tjejen hemma hos Herren. Hon hade fått, när hon kom så hade hon 48 piller per dygn. Hennes kropp pallade så småningom inte. Men Gud fick upprätta henne på många områden. Så jag är jättetacksam. Men just det här jag ville belysa, det var kärleken är praktisk. För Berit hade ju inte kunnat säga, Mona, du får komma ner och göra det här. För det var ju hennes arbetspass. Dagens predikotext är vinstocken. Och jag ska inte tala om det. Men tänk dig att Gud måste beskära oss ibland. Du har säkert varit med om det. Och jag har varit med om det. Och jag tror att vi ska inte vara så förskräckta om det händer. För det visar bara att någonting i våra liv måste tas bort som inte behöver vara där. Det är inte användbart. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, säger Jesus, och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Och Jesus säger i Johannes 5:19. Jag gör det jag ser fadern göra. Och om han var så beroende av att lyssna in fadern och göra det Gud gjorde, vad är inte då du och jag? Kompromissa aldrig med Guds ord. Församlingen är i uppenbarelseboken avbildad som ljusstaken. Och jag håller just nu på att botanisera i uppenbarelseboken. Men församlingen är avbildad som ljusstaken. Och Jesus säger att om man går bort ifrån sanningen så kommer han att flytta ljusstaken. Vi måste våga se vad församlingen betyder för vårt samhälle. För det som vi gör avspeglas i vårt samhälle och får konsekvenser. Jag gick in på webben och lyssnade på Livets ord. Hade ju Europakonferens förra veckan. Och tror jag tisdag kväll så var det alla kyrkoledare i Sverige var inbjudna till en speciell kväll för kristenheten i landet. Och då ber Joakim Lundqvist så här. Och det fastnade hos mig. Herre, förlåt oss för all splittring som vi orsakat. Och som orsakat splittring i vårt samhälle. Jag ska läsa det en gång till. Herre, förlåt oss för all splittring som vi orsakat. Och som orsakat splittring i vårt samhälle. Alltså det vi gör får återverkningar i samhället. Och det är ju därför att Gud har insatt oss i sitt. Det han har tänkt, det han har bestämt. Och då ber Joakim följande. Herre, ge oss brinnande hjärtan efter att läsa och höra ditt ord. Ge oss brinnande hjärtan efter att läsa och höra ditt ord. Och idag har vi en otrolig våg av avguderi, främmande religioner, allt mörker du kan tänka dig som väller in över oss. Och yogan bland annat, det lyser ju igenom i snart allt. Snart kan man inte ens höra nyheterna utan att det är yoga. Instruktörer som får plats och utrymme. Och jag såg en artikel i, det måste ha varit i vår ortstidning, ja. Så hade man i midsommarhelgen alltså, så hade man yoga har makten att föra hela mänskligheten tillsammans. Twittrade man efteråt. Bara i Indien anordnades 30 000 officiella arrangemang. Och i New Delhi så var det 35 000 personer som samlades för ett 35 minuter långt yogapass tillsammans. När världen uppmärksammade, ja just den internationella yogadagen. Det här är andlig krigföring, andligt utrymme. Som man kräver för sig. Och vi är mot elden. Mot detta som väller in. Vi hade en diskussion i landstinget för ett antal år sedan. Och jag framförde den här risken med yoga. Och jag kände mig som världens komplettaste idiot. Alltså det måste jag bara erkänna. Man tittar på mig som att, vad kommer du ifrån? Är det något UFO eller? Men man förstod inte. Så när vi samtalade om det efteråt så förstod man kanske lite mera. Och jag känner så här. Någon har sagt följande. Om församlingen inte ger bibliska svar. Kan vi vara säkra på att tomrummet som skapas av okunnighet. Kommer att fyllas Men frågan är av vad? Så läser det där en gång till. Om församlingen inte ger bibliska svar kan vi vara säkra på att tomrummet som skapas av okunnighet, det kommer att fyllas. Men frågan är, av vad kommer det att fyllas? Predikar vi Guds ord? Lever vi ut Guds ord? Tar vi utrymme? Ber vi? Helige Ande, ge oss det och det utrymmet så att ditt ord får verka som det är tänkt. Den 14 januari 2014 kom det ett budskap till den här församlingen. Jag vill använda den här församlingen än en gång. Än en gång vill jag besöka denna stad. Är inte det ett underbart löfte? Och sen som Magnus Alfons sa så här. Den här församlingen är en springbrunn. Men den har slammat igen. Vi går mot tuffare tider. Det har jag hört den här sommaren i de sammanhang som vi har varit. Helt kort bara vill jag bara dra att det här året som börjar nu i september, den 13 september, det är det 50:e året som är ett jubelår. Ni vet att vart sjunde år var ett sabbatsår. Då skulle man inte så i Israel och man skulle inte skörda, utan man skulle samla de sex första åren för att det sjunde året skulle vara ett viloår. Och 7 × 7 är 49. Och efter det 49:e året så kommer då ett Shemitah-år, som man säger. Förra gången det kom ett Shemitah-år är 7 år sedan. Och jag ska bara berätta lite kort vad som hände då. Det var då den ekonomiska krisen började. Det var då Lehman Brothers i USA gick i konkurs. Drog med sig hela USAs nationalekonomi i botten. Och det här är... Gud har den hebreiska kalendern. Och den går han efter. Vi har ju den grekiska. Och den är en senkommande variant. Men Gud går efter sin kalender. Och den 29 och 30 september på basunklangens dag 2008 så föll börsen i New York. Ni vet, man räknar i punkter. Kan inte riktigt det här, men man räknar i punkter hur mycket börsen stiger och faller. Den dagen så skulle man starta handeln, och då brukar alltid en klocka på väggen ringa, för att då startar alltså handeln. Det är liksom startsignalen för handeln på börsen. Den ringde aldrig den dagen, och man har aldrig kommit underfund med varför. Men det här orsakade ju en speciell uppmärksamhet. Och börsen rasade 777 punkter. Sjutalet är talet för Guds fullhet, Guds helighet. Och vi kan ju läsa, gå tillbaka och titta vad som hände för dig som är intresserad. Det har varit nämligen mån- och solförmörkelser som har förvarnat det här. Samma sak kommer att hända nu igen. Det börjar den 13 september. Och det är en fullständig månförmörkelse den 28 september som man kan se i Jerusalem. Och då säger man så här. Vad som händer är det ingen som vet. Men att det kommer att hända någonting, det är sannolikt ganska troligt. För går man tillbaka och tittar vad som har hänt i de här 7-årscyklerna så ser man Israels nation proklamerades 48-49. Landet tog tillbaka huvudstaden Jerusalem 1967. Och det här mönstret kan man se. Och det som är grunden för det här, det är hämtat på NASAs hemsida. Så det är liksom inga spekulationer annat än att man måste börja förstå. Gud sa i första Mosebok 14, var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten? Men han sa något mer också. Han sa så här. Det, alltså himlaljusen, ska vara ett tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Det var en liten kille som han levde i ett katolskt land. Och det här är min mamma berättade för mig. Hon älskade små barnhistorier. Och den här lilla killen ville så hemskt gärna ha en cykel. Men mamma och pappa hade sagt att nej, det går inte. Men han brukar be kvällsbön. Och så var han ute och lekte och så såg han en Madonna-staty. Och ni vet, katolikerna har ju Madonnan som någonting viktigt. Det behöver ju inte vi. Men i alla fall, han tänkte så här, jag tar den. Så han tog den och lindade in den i en filt och la den under sängen. Och så på kvällen så säger han så här, ja käre Jesus, nu vet du att jag vill ha en cykel, annars får du aldrig se din mamma. Jag tycker den är lite söt. Men han hade tro på att den som kunde hjälpa honom var Jesus. Far, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du har gett oss allt det vi behöver som bruksanvisning för våra liv. Välsigna oss här idag att förstå och ta dig på allvar. Herre, jag ber för min egen del och jag ber för oss alla. Och att den här springbrunnen, Herre, må få rensas. Så att vi kan vara det levande vattnet som du har lovat oss att du är. Herre, hjälp oss också att vi känner att du inte ber oss prestera någonting. Utan du ber oss att släppa igenom. Tack för att du har allt under kontroll. I Jesu namn. Amen.